välkommen till vår podd Vad tycker kyrkan då? Med mig Katarina Wendahl som är adjunkt i Svenska kyrkan i Norrköping.
Och med mig Thomas Svärfman som är kyrkoherde i Norrköping.
Och idag så ska vi som vanligt ha en spaning.
Ja, men vet du Katarina att förra veckan så var jag i Kebnekaise och fjällvandrade och bodde i tält. Och jag har två iakttagelser ifrån fjällen.
Jaha. Ja. Spännande.
En iakttagelse, du vet, vi pratar mycket om klimatet och håller på.
Liksom. Ja, du, vi har lite... Ja, du jag har tvivlat på den här.
Ja, jag anklagas ju för att vara klimatskeptiker.
Ja, vi brukar anklaga dig för det ibland.
Men det är jag ju inte. Jag vill bara nyansera debatten.
Ja, du vill bara få igång debatten, kanske.
Eller, ja, kan man möjligen lite så. Men för 6-7 år sedan var jag uppe i Kebnekaise förra gången. Och jag kan rapportera att jag såg en glaciär som var avsevärt mindre.
Nu, den här gången.
Den här gången. Mm. Det var uppenbart att den var mindre.
Ja. Så, att, så du jag har fått bevis?
Egna ögon sett att glaciärerna faktiskt blir mindre. Det visste vi i och för sig, men det kändes lite speciellt
att se det. Det är vemodigt, eller?
Ja,
eller hur kände du?
Jag drabbades av vemod för att jag såg att det var så. Det måste jag säga. Mm. Men det som, då sa att jag var vemodig på fjällsluttningen i regnet och nästan snön faktiskt. Mm. Sen tittade jag ut över dalen och vet vad jag såg?
Nej.
En stor, alldeles vit ren.
Oh.
Jag såg den vita renen.
Det låter som en sån här same...
Ja, och i samisk tradition är det väldigt speciellt att se den vita renen.
Vad betyder
renen.
Det då?
Jag tror att när man ser den vita renen, om den här nojden ser den, då är det något väldigt speciellt. Jag får läsa
någonting
på bättre.
Någonting i framtiden. Hoppas det är något bra då.
Det är bra.
Så att det inte är något omen.
Jag är helt säker på att det är bra. Och jag drabbades av en... Först den där glaciären gjorde mig ledsen. Men den vita renen gav mig hopp.
Det tycker jag var, det är som en predikan där.
Ja, det är det. Och han var
det
så,
finns ändå hopp.
Han var så fin och gick med de andra bruna renarna. Han bara lyste där i dalen. Så att jag fylldes av hopp ändå, kan jag säga. Ja, det var mina fjällrapporter.
Ja, det tar vi till. Jag liksom får så här bilder, jag ser det där framför mig när du berättar.
Den stora vita renen.
Ja, men nu ska vi börja med vår spaning. Och jag undrar, brukar du ha kors om halsen ibland? Eller? Hur?
Det är så här, Katarina, att jag fick ett konfirmationskors när jag var 14 är man väl då, eller 15.
Ja.
Jag har inte tagit av mig det sedan dess.
Jag har alltid på det.
Jag har ett guldkors. Här ser du det. Jag har ett guldkors om halsen jämt.
Jaha.
Men jag har det ju alltid under, jag har det inte framme.
Nej.
Men det här har faktiskt hängt kring min hals sedan jag var 14 år. Och av någon anledning då, jag tog aldrig av det.
Varför har du haft på det då? Eller liksom, du bara, det är bara en vana.
Det hamnade
eller?
Där och jag har aldrig tagit av det.
Nej, du känner att det är en del av dig på något sätt.
Ja, eller? Och jag reflekterar nog inte över det. Men nu när du frågar så är det klart att jag... Och jag... Senast jag knäppte av det kommer jag inte ens ihåg när det var.
Nej, det behöver man ju inte egentligen.
Det är en del av mig. Och jag känner att idag skulle jag nog inte sätta på mig ett guldkors om jag inte... Om jag inte hade.
Nej.
Men som sagt, jag har ju haft det hela
Det blir ju som en del av liksom dig själv då. När du har haft det så länge.
Absolut.
Ja, det blir som en sån här vigselring.
Typ så.
Som man har på sig hela tiden.
Ja, så jag tänker inte på det. Men jag har det. Och det säger väl något. Du då?
Ja, nej. Jag fick säkert något konfirmationskors. Men sen har jag inte haft det. Och så. Sen har jag har några kors som jag har på mig ibland. Som jag har fått. Och så. Bland annat ett kors som betyder mycket som... Det jag ärvt, det var min mammas systers, min moster. Så jag träffade aldrig henne för hon dog i en bilolycka innan jag föddes. Men det korset är en avgjutning av ett av de första kristna korsen som har grävs upp i Sverige från Birka. Birka-korset är det.
Ja.
Och det är en blandning mellan, man använder liksom guden Thor tror jag, liksom den bilden och så... Gör man ett kristekors av det, eller gjorde då?
Just det, så grundmodellen var egentligen en normal
torsbild. Ja, och sen så gjorde de ett kristekors av det. Så det är ju liksom ett kristekors.
Ja.
Men utifrån den kontexten då.
Är det man kallar birkakors?
Ja, birkakors.
Ja, jag vet nog hur det... Jag tror jag har sett det.
Jag tycker det är fint.
Ja, det är fint.
För det är liksom våran historia bakåt. Och hur liksom kristendomen...
Ja.
Kom in i Sverige och sådär.
Just
och sen
det.
Min personliga historia med min mammas släkt och sådär.
Absolut.
Ja.
För det har väl alltid varit så att där man har lyckats med mission, alltså där kristen, då har man alltid anknytit till den lokala traditionen.
Precis.
Och religionen och trosuppfattningen. Och så att säga tagit upp kristna element ur det.
Ja, utifrån vad människor behövde, liksom, tänker jag. Utifrån hur det såg ut.
Precis.
Men det finns ju liksom, det gick väl till också så att man tvingade folk att bli kristna och sådär. Men det, då skulle det inte varit så framgångsrikt.
Nej, det där tvångsmomentet tror inte jag var så framträdande. Så. Sen var det ju så att om herremannen i trakten eller kungen sa nu blir vi kristna, då
ja, det var inte så mycket att göra
åt
det.
Men jag har också en känsla som du att jag tror inte det var så mycket tvångsmoment. Jag tror ju att på den tiden, om vi tar vikingatid och så vidare, när det hände, jag tror att kristendomen hade något element som människor längtade efter.
Ja, för kvinnor och slavar och alltså det finns ju någonting i kristendomen ändå som har med att jämlikhet att göra, att de som är mest förtryckta i Kristus ändå har samma frihet som de som har makten liksom.
Och det är klart att i ett väldigt våldsamt samhälle ditt liv inte värt tala om nåd.
Ja.
Och människans värde och så. Mm. Så att det där tvånget tror jag inte så mycket på. Jag tycker också att det är en befrielse att tänka sig att det finns en kontinuitet i det gamla som var och så kommer det nya. Ja. Och att man
det är inte
element,
bara att man bryter. Liksom.
Inte revolution, utan det finns något som gör att vi har kontakt också ända bakåt från så länge det har funnits människor där.
Och man kan ju tänka sig att de liksom var någon slags, i början synkretistiskt lite grann, att det liksom växte fram långsamt.
Mm.
Att det blev ett kristet samhälle
från
det gamla.
Och ett pragmatiskt bruk av traditioner och ritualer. Mm. Alltså att man anknöt till det som var.
Mm.
Man spikar ett kors på majstången.
Mm.
Och så plötsligt är det en kristen
midsommar. Precis. Det är inte så att man tar bort, nu får ni inte fira midsommar längre. Utan man gör något nytt av det och utvecklar det till något förhoppningsvis bättre då.
Absolut. Men som sagt, där vi faktiskt får komma med det kristna hoppet in i de situationerna.
Mm.
Och så att kristendom har kunnat kommit överallt på jorden.
Mm.
Ja,
det tror jag.
Absolut.
Ja. Anledningen då, förutom att det är viktigt att prata om kors, är ju att det är aktuellt med mitt kors. Jag vet inte om vi har ju pratat lite grann om det.
Ja.
Det är ju, det liksom skakar om här, etablissemanget i Svenska kyrkan, en kampanj som heter Mitt kors.
Ja.
Med så här hashtag.
Hashtag Mitt kors.
Hashtag Mitt kors. Och sen så har människor då, vet inte om det är på Twitter eller Facebook, lagt ut en bild på sig själva där de liksom poserar eller håller upp sitt kors och berättar om det.
Och som berättar om det.
Ja, och då gör man det i syfte att vara liksom lojal mot de som är förföljda för sin kristna tro i Mellanöstern eller i andra delar av världen.
Andra delar av världen också.
Så. Och det här har ju blivit då en man ska väl säga intern kyrklig debatt som också liksom andra engagerar sig i hela, det har varit kröniker i Svenska Dagbladet och DN och Expressen. Och det har blivit stort.
En infekterad debatt.
En infekterad debatt.
Och för mig, jag kan bara vittna om det. Jag var ju faktiskt i fjällen under när det här började.
Ja.
Eller det kanske började, men den här debatten har ju inte jag tagit del av.
Nej.
För att jag stängde verkligen av alla grejer när jag åkte upp. Jag var verkligen flera dagar helt, jag tittade inte på någonting. Sen när jag kommer tillbaka nu den här veckan, så liksom landade jag i en pågående debatt. Jag var helt förvånad.
Mm. Ja, men jag liksom, hetska var det första jag sa när jag träffade dig. Så
precis.
Här.
Och så gick jag och hetska utfall.
Ja.
Och människor är upprörda och det verkligen är
och jag
polariserat.
Tycker man blir så ledsen när man ser det här, att det blir så hetskt, tycker jag.
Absolut.
Det är ju det första. Liksom, hur pratar vi med varandra i kyrkan? Liksom? Hur är vi mot varandra? Och det är ju inte bara i kyrkan, för det här är ju liksom hela samhället.
Jo, men att om vi tar det i kyrkan så är det ju sorgligt.
Ja.
Det tonfall vi har.
Ja.
Och där vi väl rimligen ska få tycka olika saker utan att liksom...
Och så blir det jättehets från båda håll. Man kan ju inte säga att den ena är bättre än den andra i det där. Liksom, utan det är...
Nej, det går ganska fort att det blir väldigt och det är mycket sorgligt.
Ja, det är jättetråkigt. Och det är många också som inte alls är med i det här. Det är ju några stycken som gör det här. Och de andra vet kanske inte ens om det. Eller så bara undrar man vad händer. Liksom.
Vad jag får det är ju att jag får ju gamla glimtar från studietiden. När frågan om kvinnor kunde vara präster eller inte fortfarande var väldigt aktuellt i slutet på 80-talet. Det är samma typ av hetska tonfall.
Mm.
Samma typ av polarisering. Samma typ av där man inte hamnar i någon slags samtal om något. Man förstår inte ens vad det handlar om. Och så ska man plus börja anklaga varandra för olika saker. Istället för att, som man tänker nu när jag har ju suttit vid sidan om och tittat på här, som jag kommer in i det nu plötsligt. Där man tänker att, vad är viljan att lyssna på? Vad menar du egentligen?
Ja, det är som vi pratar om, liksom, hur vi ser på det här, att vi bär kors. Det är ju att någon kommer med, att, eller att Kristus kommer med försoning och frihet. Blir det strid liksom?
Ja.
Men vi kanske ska berätta vad själva striden handlar om.
Ja, gör det.
Det absolut. Har vi liksom missat här, tror jag.
Ja, berätta. Vi. Ja. Ja, men vi går in i det här och dras in i detta känslomässiga.
Ja, visst. Ja. Nej, men då är det ju några då som drog igång den här kampanjen att stå upp för de kristna och solidarisera sig med dem i Mellanöstern. Och även den här prästen som blev halshuggen då av IS-anhängare.
I Frankrike.
I
Normandie. Ja. Mm. Det är riktigt.
Och sen så är det då andra som tycker att man ska inte använda korset på det här sättet, för det blir liksom mot
någonting,
mot islam. Eller man liksom hetsar mot alltså det blir att historiskt sett så finns det lätt kopplingar att man kan gå igång mot islam, kristendomen mot islam och sådär. Och att det här då blir ett led i det, att vi används av de krafterna då, att det går igång. Det. Och så blir det liksom, och så säger de andra då att, men man måste ju också kunna stå upp för kristna.
Ja.
Vi står ju upp för judar som förföljs och muslimer som, alltså kvinnor som inte får bära sån här slöja har det varit upprop mot och kippa vandringar. Och så, varför kan vi inte få stå upp för kristna då?
Ja.
Och med kors. Mm. Och det är väl där striden liksom är då. Och så blir det jättearigt och personligt och man anklagar varandra för mobbing och hit och dit och sådär.
Ja. Men det, alltså, vad tänker du själv om det hela då?
Ja, alltså, jag kom ju in i diskussionen och bara läste de här arga artiklarna.
Ja.
Så jag blev mest liksom beklämd över hur man pratar med varandra. För det är ju en sak att diskutera sak och annan, eller sakligt, eller men när det blir så där ilsket och personangrepp och så, då blir jag, det är det jag reagerat mest på.
Så, som om alla inblandade skulle vara ute efter något annat än det de faktiskt säger.
Ja, det känns lite så.
För det är ju då tonfallet skruvas upp, men att inte lyssna, vad säger du egentligen? Det kan man tänka mig ha olika ståndpunkter som är kanske rimliga åt olika håll möjligen, och aspekter som är rimliga åt olika håll.
Ja. Och jag kan ju se att absolut är det viktigt att vi också solidariserar oss med de kristna som förföljs. Och det gör vi ju. Och det kommer ju inte fram. Alltså på lokalplan så gör vi ju det.
Ja, hela tiden.
I Norrköping så har vi ju flera församlingar där många nyanlända kristna då kommer till gudstjänsterna till exempel.
Ja, och där vi i praktiken faktiskt möter varandra och stöder och hjälper till.
Ja, ja, ja.
Så är det ju. Och vi har också deltagit i manifestationer på lokalplanet.
Vi gjorde ju det där 2014.
Ja, bland annat när IS uppmärksammas vad det egentligen var. När hela världen vaknar till vad det som händer. Och så. Och jag måste väl också säga att jag kan tycka att den här Mitt Kors-kampanjen, att visa att jag har ett kors och berätta om det, det är egentligen vad jag gör i hela min gärning som präst på olika sätt. Jag kan tycka att det är ju inget konstigt.
Nej, men det är ju om det liksom uppfattas som mot någonting. Eller är det för någonting eller är det mot någonting?
Ja, och det är klart man kan diskutera. Men själva saken att visa att jag har ett kors och berätta om vad det betyder för mig, det kan ju aldrig vara fel i sig.
Nej, det är ju hela sammanhanget. Ja. Det vet inte jag så mycket om, känner jag.
Inte jag heller. Och det är klart att vill någon då fundera på, gör du det för att du är mot någonting eller för att du är för någonting? Ja, en sån diskussion kan man ju då föra och diskutera. Men att det leder till personangrepp och människor enskilda känner sig mobbade och så vidare och det blir hit och dit.
Mm.
Det känns ju helt orimligt.
Nej, men jag tycker det viktiga är väl att vi liksom, som du sa förut när vi diskuterade om det tidigare, att vi ska inte se på liksom gränserna för mycket. De måste ju också diskuteras. Ja. Men vad är det kärnan? Vad är det vi vill?
Vad är det
liksom positiva i det?
Ja. Ja. Men låt oss vara väldigt tydliga. Det är alldeles uppenbart att kristna i världen fördrivs och förföljs. Det händer också med andra grupper. Det är otroligt att man ängsligt ska behöva säga det. När jag säger att kristna förföljs i världen, då kräver några att jag samtidigt uppmärksammas att yazider och shia muslimer och andra muslimer förföljs också. Ja, det gör de. Men jag vill nog förbehålla mig rätten att kunna säga kristna förföljs i världen.
Ja,
och i ett sammanhang och säga det utan att för den skulle behöva säkra upp att jag också vet om att alla andra förföljs. För det är där det blir så ängsligt.
Ja, ja. Och samtidigt så har vi ju en historia av att det lätt blir kristendom emot islam.
Absolut.
Att det, liksom, det ligger där historiskt sett ganska nära ytan hela tiden.
Så är det.
Och det måste, den liksom kontexten måste vi också ta hänsyn till när vi säger det här.
Absolut, men det måste vi känna till och veta om, och det vet vi om och känner till. Men vi måste liksom, vi kan ju inte föra ett samtal med varandra om svåra politiska lägen och förföljelse och så, om vi samtidigt hela tiden måste säkra upp.
Ja, ja, nej, vi kan ju inte vara liksom mot, eller liksom stödja allt bara för man vill stödja en sak, så behöver man inte räkna. Men så är det väl ofta.
Så är det jätteofta. Jag tycker att den,
om man vill
den
vara för liksom miljön, men varför ska du inte ta det här istället?
Ja,
alltså,
precis.
Den frågan får man ju
alltid. Det får man
alltid.
Hela tiden. Och där tycker väl jag att vi faktiskt som vill säga någonting om sakernas tillstånd, alltså man får bortse från det och ändå säga det man tycker är viktigt just då.
Mm.
Och jag menar, vi säger väl olika saker om olika saker. Men jag menar att just nu så är det kristna som, det finns delar utav världen nu där kristna inte finns kvar längre och det har pågått i flera år.
Mm.
Och det tycker jag kanske att vi har inte varit väldigt tydliga med det, vad vi tänker om det. Och det kan jag väl tycka att det jag uppfattar som ambitionen i den här kampanjen som jag uppfattar det, var det. Sen om det uppfattas av andra som något annat och sen kommer igång och så plus handlar diskussionen snarare om diskussionen. Det är sorgligt, för frågorna är för viktiga för det.
Ja, och jag känner att jag vill inte ta ställning i för emot de här personerna och deras agendor bakåt och varför de gör det ena och det andra. Men det är tråkigt, för det skadar ju kyrkan.
Ja.
För vi på lokalplan, vi gör jättemycket för också kristna.
Ja.
Och det är från Mellanöstern.
Det håller jag med om. Och det viktigaste är nog trots allt vad vi faktiskt gör i praktiken.
Ja, och det borde folk veta mer.
Det borde folk.
Och det här är ju någon konstig pseudodebatt med några få personer.
Ja. Och där får vi snarare bli tydligare med dels att vi gör saker, men också att vi berättar om vad vi faktiskt gör.
Vi behöver bli bättre på att berätta.
Ja,
det gör vi nu lite grann i alla fall.
Vi försöker göra det. Jag har sett en nyhet i Norrköpings tidningar, och jag skulle tro att det är en nyhet som finns i de flesta tidningar runt om i hela Sverige den här veckan. Jag är nästan säker på, utan att ha kollat.
Mm.
Det handlar om skolstarten.
Ja,
skolan börjar ju den här veckan, eller åtminstone
aktuellt,
i den här tiden.
Faktiskt,
väldigt aktuellt. Och det som stod då i den här artikeln, det var att det var kris på skolområdet i Norrköping, för det fattades både lärare och lokaler.
Ja. Men jag har det här på nära håll eftersom min man är lärare.
Din man är ju lärare. Mm. Du har ju det här vid köksbordet på frukosten. Och när jag läste det där, skolan, det är brist på lärare, det är brist på lokaler. Jag fick en känsla att det var brist på i princip allting, andades artikeln. Mm. Så fick man ju en sån här déjà vu-upplevelse.
Ja.
Det är som att jag tror att samma artikel stod förra året. Året innan dess, året innan dess. Ja, men det är som att det alltid är någon slags brist på det området.
Fast det känns som det är värre i år, tycker jag. I alla fall hemma hos oss, eftersom flera av min mans kollegor har bytt kommun och får 5 000 mer.
Precis.
Någon annanstans.
Ja, 5 000 mer.
Ja, typ. Men
ungefär.
Men
alltså,
mycket mer
för
i månaden.
Det stod också att i Norrköping hade lärarna lägre löner. Stod det jag har ingen, helst koll på det. Men det
det känns som att det är värre.
Att
då.
Det är så, Men den här, just brist på byggnader. Alltså det här är ju något man kan planera länge. Hur många barn det finns vet man ju ganska snabbt. Varför tror du att det är så här?
Det är för att det inte finns resurser på något sätt. Alltså det känns ju, alltså att det inte finns lärare, det kan man ju inte planera.
Nej.
De försvinner ju liksom.
Ja, och
det är lärare, brist på lärare.
Det är enorm brist på lärare, och det tycker jag, det är ju på ett slags statligt fält, kan man säga.
Ja, men det är ju hela att det inte är populärt att bli lärare.
Nej,
det är ju en jättestor fråga.
Ja, och samtidigt dit vi skickar våra barn. Ja. Jag måste ju säga att jag tänker mig att det är väl bland det viktigaste vi har, skolan, måste man väl säga.
Ja. Jag såg igår på min mans sån här facktidning eller så.
Ja.
Så hade de någon liksom så här kampanj så här, ja. Att den ekonom och forskare så här, vi bytte jobb för att vi hade längtade så mycket efter att bli lärare.
Ja.
Världens bästa yrke liksom.
Ja.
Så och så det är ju så man vill att det ska vara. Det är ju ett så viktigt jobb. Mm.
Men det som slår mig när jag tänker på det här och läser artikeln och så, det är ju att jag tänker att det är hur vi värderar utbildning överhuvudtaget.
Mm.
Jag tänker bara på om man tittar i Norrköping på gamla skolor.
Mm.
Gamla skolor, Oscarsskolan, Adolf Fredrik, Mattias, alltså det är de här skolorna, riktiga stenhus, påkostade så gud som små herrgårdar nästan, alltså bilder av att man är
små rådhus.
Sen att man också då skulle kunna säga att det klart så var ett uttryck för klassamhälle och det var olika skillnader. Och,
man gick i olika skolor.
Ja,
och så.
Men hur som helst var skolorna oavsett det. Det var uppenbart man satsade på skolan och som byggnad. När jag växte upp så var nog det redan över. Mm. Jag har gått i både
gick i enhetsskolan. Eller?
Ja, och jag minns att ju delvis gick jag i en barack. Min skolsal låg i en barack.
Alltså det är ju samma med statusen på läraryrket också.
Ja, och det säger ju någonting om man går i en skola, ett fint stenhus som är byggt ordentligt och ser bra ut och någon har satsat på det där ska vara fint. Det säger ju någonting annat än att jag går till en barack där allting andas, den här kan vi riva redan nästa vecka för den är inte mer värd. Vi sätter det här bara för att nu gör vi det här. Och jag tycker att det är jätteallvarligt att vi inte värderar utbildning mer än att det ständigt är brist.
Ja, men det är också det är så stort för att förr så gick ju många gick ju bara 6 år i skolan. Nu ska ju alla gå minst gymnasium och helst mer än det. Liksom,
ja,
så.
Det
då blir det ju så dyrt ju att utbilda. Alltså, när det är få som går, då kan man ju ha råd att kanske satsa på det. Alltså jag vet inte om det,
det håller jag med om och det gäller ju sig på många områden i samhället. Att, för det är mycket annat som också tycks i vår tid vara eftersatt.
Ja.
Man skulle möjligtvis kunna säga samma
offentliga sak. Offentliga sektorn,
Men likväl så ska vi få till ett samhälle framåt som är välfungerande.
Och man vill ju sina barn det bästa.
Ja, om vi tar det ur demokratisk syn. Så är det självklart att vi måste ha en fungerande skola.
Det är ju helt... Ja, alltså det här som du tar upp nu, det är ju så här som jag har diskuterat och fått höra hemma ända sedan jag var liten, eftersom jättemånga i min släkt bakåt är och har varit lärare. Så det är så här.
Ja.
Jag kommer ihåg när skolan blev kommunal, från statlig till kommunal. Mm. Det var ju det värsta.
Mm. Mm.
Det såg de ju som liksom
det
stora...
Det var då
sveket,
det stora sveket vart där. Och...
Ja, att då försvann liksom resurserna från skolan. Och, och sen också det här att som lärare då bakåt i tiden har känt det som att andra har varit avundsjuka. Ja, men ni har ju ledigt hela sommaren.
Just
ni har det så bra.
Sommarlovet.
Ja, ni har ju bara massa lov och privilegierade och sådär.
Ja, ja.
Att man har känt det så. Mm. Bakåt i tiden. Och nu är man i en situation när ingen vill vara lärare.
Nej.
Och det är liksom bara jättejobbigt med administration hela tiden och svårt att hålla disciplinen. Man får vara annat än lärare. Man måste vara liksom allting runt omkring.
Ja, för det har väl också präglat tankar kring skolan de sista åren, att det är den här ordning och reda frågan.
Mm, att det tar väldigt mycket tid liksom. Det har jag hört mycket hemma säga, ja men jag är inte socialarbetare, jag ska vara lärare.
Ja.
Och så krävs det liksom att man ska vara det här omvårdnande runt omkring. Och det blir för mycket att vara båda liksom. Och man vill vara lärare, det är det man var utbildad
för. Det är det man är utbildad för. Och det är klart att vi måste ha ordning och reda, det är ju självklart, annars funkar inget. Men ett så starkt fokus på det tycker jag blir konstigt, för det måste ju handla om vilken kvalitet jag vill vara på utbildningen. Hur ska barnen vilja vara där? Hur ska det bli bra? Det är väl det vi ska lägga kraft på. Ordning och reda frågan tycker jag mer. Ja, det är klart ska vara ordning och reda. Vi ordnar väl till det då. Men den stora tankemödan skulle ju ligga på hur gör vi en blomstrande skola där barnen lär sig någonting och utvecklas fria individer, och hur gör man det på bästa sätt tillsammans. Din egen skolgång då? Vad tyckte du om den?
Ja, vad tyckte jag om den?
Har du med dig en positiv bild av sova och gå i skolan.
Alltså det är ju ganska dubbelt.
Ja.
På lågstadiet till exempel hade jag en väldigt, väldigt sträng och gammaldags lärare.
Ja.
Och jag tror att en del av i klassen får verkligen illa av det.
Aha, lite auktoritärt.
Ja, så där liksom, ja, inte så snäll liksom.
Nej, jag förstår. Ja.
Och samtidigt så har jag ju, jag tyckte ju om själva skolan. Och,
ja.
Tyckte jag om att lära mig saker och vara så här duktig. Så jag fick ju så här bekräftelse att jag var duktig.
Just det,
och så här.
Du
fick
passade premium. In.
Jag passade in.
Härligt.
Ja, precis. Så.
Gällde det hela resan ändå på gymnasiet?
Ja, det gjorde det ju. Ja. Så att jag liksom, på så sätt jag tyckte det var roligt med att lära mig saker och skolan och sådär.
Ja.
Men sen så tror jag att det jag ser på min son nu som har gått kunskapsskolan.
Mm, ja.
Med den pedagogiken, med det här fria och så. Att det känns ju mera liksom att man kan utvecklas. Jag tror att jag också skulle kunna utvecklas mer i den pedagogiken.
Exakt. Mm.
Faktiskt. Mm. Det tror jag.
För min bild av skolan, jag är ju något äldre än dig, men vi har ju gått ungefär samma skede. Det är ju att allt skulle vara lika. Man skulle själv passa in en mall som var likadan.
Mm.
Och alltid var det ju någon arm som stack ut som inte riktigt passade in i mallen, så att säga. Och för vissa barn var det ju det förfärligt för att det passade dem inte alls. Och andra var anpassningsbara naturligtvis. Mm. Och jag var väl hyggligt anpassningsbar i alla fall.
Alltså inuti kanske det inte var.
Inuti var man inte. Nej, men det var lite sorgligt på något sätt att barnen, alltså ens potential togs inte riktigt tillvara.
Mm. Alltså, nej, men lite så.
Ja, lite sorglig syn att allt skulle vara likadant. Mm. Jag tilltalas ju mycket av de individuella tankarna som finns, som du nämner.
Ja.
Så att man försöker få till det att det ska anpassas efter barn. Men jag måste ju säga att för mig funkade ju skolan ganska, ganska bra, i alla fall upp till nian och sådär. Det gick väl hyggligt. Sen kom jag på gymnasiet och tappade intresset helt.
Vad var det som gjorde där?
Jag tror att då överväldigades jag av tanken på att jag inte ville vara med i det där systemet. Alltså det var som en, ja, men det var som en skolform som inte passade mig. Och jag kanske hade något med personlig mognad. Och det
kanske var också själva den skolan du
gick på. Ja, den var ju gammal auktoritär i sin form. Och det var ju in på slutet på 70-tal, början på 80-tal. Det stämde inte, kände jag. Det var för någon slags revolt.
Mm.
Men vad jag kände då var att det fanns inget annat val.
Och jag kände tvärtom. Alltså när jag högstadiet tyckte jag var hemskt. Alltså det var så här nedslitna lokaler.
Ja.
Och så här snus, så här killarna kasta upp snus i taket och så här äckligt liksom, och så här stinkbomber och ja, men så där. Och sen när man kom till gymnasiet så blev det bara roligt liksom.
Aha, du kände så.
Ja, och jag fick ju kompisar som jag fortfarande har.
Ja. Intressant.
Och också liksom klassen på högstadiet hade man gått med i 6 år. Ja. Alla hade sina roller och man visste vad i hierarki man var. Och det var väldigt tydligt. Liksom.
Väldigt tydligt och viktigt.
Ja. Mm. Och så kom man till gymnasiet och där fick man vara sig själv.
Mm, ja, intressant. För att vad jag tänker är att hur vi skulle få till en riktigt bra skola, det vore ju att ha det här individuella valet. Att det också skulle finnas andra möjligheter under perioder av livet.
Mm.
Jag är ganska säker på att jag när jag var 16-17 år, om jag faktiskt hade fått jobbat ett tag med något och haft ett jobb och inte bör, så hade nu jag kunnat komma igen. För sen på universitetet som jag sen gick, ja men då gick det ju bra igen.
Mm.
Så uppenbart kunde jag ju läsa, men gymnasiet är ju bortkastat. När jag åkte till Tyskland kan jag ju skära tänder över att jag inte kan tyska.
Mm.
Jag läst tyska, men jag kan, det är ju förfärligt detta bortkastet.
Mm.
Och där kan jag tänka mig att vi borde bygga in där individuella, att det handlar inte bara om min individuella val inom ramen för skolan, utan också att barn och unga ska kunna välja, eller åtminstone unga människor ska kunna välja och jobba och få komma tillbaka.
Mm.
För nu tycks ju tendensen vara att man ska slå in på en väg, man ska göra sina val för livet.
Mm. Det är väldigt hårt
utstakat och det måste gå bra.
När man är 19 år bestämma vad man ska göra för resten av livet. Men så ser det ut.
Jag vet det, men jag tror att hela samhället skulle tjäna på att förmera potentialen hos alla och att det då får gå i lite olika takt och så att vi hittar mer flexibla system överhuvudtaget.
Ja, det tror jag också. Det
måste jag säga. Och sen tror jag att vi behöver satsa också i det yttre på skolan. Förstå att det är så viktigt och att det är faktiskt viktigt också hur en skolsal ser ut. Ja, men... hur en byggnad ser ut.
Ja, ja.
Hur de här lärarna, vad har de för arbetsmiljö? Vad har barnen för arbetsmiljö? Att se till att det är lustfyllt och gott.
Ja, det tror jag också. Ja. Som jag sa, så här, det, när du frågade om min skolgång. Det är ju väldigt så här, konkreta minnen hur det såg ut.
Ja, precis.
Och lukter, man kan ju komma ihåg dofter.
Exakt.
Och då från högstadiet, inte särskilt... Nej. Behagliga dofter. Nej. Från en väldigt sliten,
från en sliten
skola
miljö, ja.
Med så här äckliga så här, toaletter och så.
Ja.
Liksom, obehaglig känsla.
Nu väcker det saker hos mig. För jag tänker mig att det är så viktigt att barn i ett samhälle har det bra och får utvecklas.
Ja, och de vill ju det.
Det är viktigt för oss allihopa. Ja. Men då drar vi en lans för den goda skolan.
Ja,
ja, med
verkligen.
Flexibilitet, valmöjlighet, ja, och det ska vara lite vackert
barnen.
Också.
Ja.
Det är gott. Tack för att du lyssnade. Hör oss igen nästa gång.